Söndagen den 15 oktober 2017, då ledde Mattias Pettersson en vandring i trakterna runt Udde och Alby. Mattias, han är både arkeolog och konstnär och dessutom musiker. Och det är han som har gjort alla de här nya vackra anslagstavlorna som finns runt omkring där. Han ledde oss runt och visade arkeologiska fynd. En del som han faktiskt själv hade upptäckt. Och han berättade spännande saker om vad som kan ha utspelat sig i trakten. Naturligtvis var Tyresöradion på plats. Här ska du få höra. Gunnela Grell Lundgren heter jag. Varsågod! Under bronsåldern, alltså år 2000-500 f.Kr, då var Albysjön en havsvik. Och runt om där så fanns det bosättningar. Och det har hittats två fynd från den tiden. Och de är...
Dels rösen som ligger uppe på bergknallarna. Och sen har vi då skålgropar på ett flertal platser faktiskt. Runt om dalgången här. Så. Jo, så här. Här har vi skålgroparna. Ni ser, det är en jättestor berghäll. Och då är det så att skålgroparna från bronsåldern, de gjorde man nästan alltid längst ut på berget så här. Och varför gjorde man de här då? Det är någonting rituellt med de här som har med religionen att göra. De här har nämligen använts ända in på 1900-talet, så har kloka gummor smort i såna här och smörjt dem med fett och offrat saker i dem. Det kan vara knappnålar, mynt, liknande saker. Och man trodde att man kallar dem för älvkvarnar. Genom att smörja här så offrar man till alverna och älvorna och blidkar då dem. Och då, det man förväntar sig i gengäld, kan man tänka sig då exempelvis bra skörd, att det inte blir missväxt och olika sådana saker. För det här var ju bönder och vet du, framförallt boskapsskötare. De här har använts ända fram till för 100 år sedan. Och det är så de användes också under bronsåldern. Ja.
Hur har de uppstått?
De har uppstått genom att man har knackat. På samma punkt under alltså en liten skålgrop. Den kan du göra på några timmar. Bara genom att ha en lite avlång sten och bara knacka på samma punkt upprepat. Så kan du få en liten skålgrop. Så det är inget stort arbete att göra dem. De är väldigt fina ändå, de här. Rätt så djupa och bra de på den här berghällen. Ja, några frågor?
Vem upptäckte de här?
Gjorde jag. Ja. Det här var ju lätt att se, för det här är så klassiskt läge. Stor berghäll och sen så stupar ner så här och då tittar man längst ut mot kanten så att säga. Ja. Så där då, ska vi gå vidare mot stenåldern? Hoppa tillbaka i tiden, ytterligare 8000 år.
Så följer vi en liten stig i skogen uppför en slänt i riktning mot busshållplatsen vid Nyfors. Och medan vi väntar in de andra så berättar Mattias för mig.
Här ska vi se, här, om du tittar i gruset här i stigen,
ja.
Då kan man se små flisor av kvarts. Slagen kvarts. Som är från stenåldern. Här har vi en bit då.
Det ser ut som en tand.
Ja, lite grann. Precis.
Oj, vad fin det var.
De hade ju inte metall. Och de behövde skärande äggar. Och egentligen hela människans historia i princip. Så är det ju såna här från flera miljoner år tillbaka nästan.
Hur gammal är den där?
Ja, den här är ungefär 8000 år gammal. Oj. Eller nästan 9000 år gammal.
Man ungefär. Kan inte tänka sig det.
Nej.
Hur långt det är.
Så att man slog såna här och hade en större bit kvart. Och slog och då blev det såna här fliser. Och det är de man sedan använde till olika sysslor. Så att säga. Ja, som redskap. Pilspetsar, knivar, skrapor, hyvlar, borrar. Allt som man behövde.
Hittade man dem så här eller kunde man slipa till dem?
De behöver inte slipas. Utan det är ett sprött material. Så att du tänker att du slår sönder glas. Så blir det ju vasst du skär i.
Det faller sönder i kristallerna på något sätt.
Ja, precis. Så du behöver inte slipa. Däremot, de här människorna som gjorde det här... De hade också fina slipade yxor. Och de slipar man.
Vad var det för sten i dem?
Grönsten. Så, nu är det mycket, mycket äldre saker vi ska prata om. Ni minns att jag nämnde det här med landhöjningen och att havet har stått högre förr i världen. Och bronsåldern då, ungefär 15-20 meter högre än idag. Och Albysjön här nere var en havsvik. Men vi ska backa bandet ytterligare kanske 6000 år ungefär. Tillbaka till 8000 år sedan. Och då, eller nästan 9000 år sedan blir det faktiskt. Och då stod havet 55 meter högre än idag. Och då var det mesta av Tyresö täckt av vatten. Så att det var havsbotten det mesta. Och enbart de här högsta bergen stack upp över havet. Som små öar i en skärgård. Och fastlandet låg mer än 10 mil västerut i dagens Närke. Där inne ligger fastlandet. Så att hela Sörmland och Uppland var liksom havsbotten med enstaka öar som stack upp. Och ända ut till de allra yttersta skären så tog sig människor under den här första tiden. Och vi vet att de jagade säl framförallt. Gråsäl var det viktigaste bytet. Och de fiskade, och förmodligen så jagade sjöfågel också, samlade in ägg från sjöfåglar. Så att de var jägare och samlare. Och de tog sig runt givetvis med båt. Eller då på vinterisen också möjligt. Och ni tror då att kanske att det här, och här har vi då ett fynd, en liten bit slagen kvarts. De behövde skärande äggar och det fanns ingen metall. Det var här var långt, långt före man började använda metall. Så att man behövde en kniv, skrapa, borr, pilspets, hyvel, alla sådana här äggar för att jobba med de vardagliga sysslorna så behövde man sönderslagen sten. Och då är det spröda material man väljer och inte exempelvis en sån här bit av gnejs eller granit. För den här går nästan inte att slå sönder, det blir bara smulor. Utan man behöver spröda material som ni tänker är glas eller porslin och liknande. Och kvarts här, det är egentligen glas. För glas är gjort av kvarts. Slår man på den så blir den går lätt sönder och det blir vassa fliser så här. Och det här gjorde man inte bara random utan man hade speciellt system för när man jobbade med det här också. Det var ändå ett sofistikerat hantverk då ändå. Så kanske ni tänker att det här måste vara jättesällsynta fynd med så här gamla. Man tänker kanske att ju äldre tillbaks desto ovanligare måste de här fynden vara. Men det är precis tvärtom faktiskt. För det här är den vanligaste fornlämningen i Stockholmstrakten. Det är nämligen så här, eftersom landet hela tiden steg så flyttade sig strandlinjen hela tiden. Och de här människorna de bodde vid nära vattnet. För de togs runt med båt och de hade sina lägerplatser alldeles bredvid där man gick i land med båten. Och det gör att efter några generationer så var den här platsen inte längre en hamn. Då hade stranden flyttat sig bort. Så då flyttar man till nya ställen hela tiden. Och det gör att det blir liksom utspritt. Så det finns, de här ligger på massa platser. Vi känner till ungefär 1000 platser från stenåldern. Som har ungefär så här gamla. Jag och en kollega har räknat på det här. Vi tror kanske 10-20 000 sådana här platser. Ungefär i östra delen av Södertörn. Haninge, Tyresö totalt. Så de är egentligen överallt i skogsbackarna. Det är inte heller överallt för att det ska vara rätt typ av förutsättningar också. Och här är det alldeles perfekt. Därför att vi har som en liten dalgång här. Och om jag går ner här. Om ni ser hur det ser ut här. Så ser ni att det är berg runt omkring. Och det är som en liten dalgång. Om ni tänker er vattnet ungefär där jag står nu här nere. Ungefär, ja kanske i midjan här på mig. Det vi har då är att vi har en fin strand här uppe där man kan vara. Och sen har vi en liten havsvik som har kommit in. Kan ni se det? Mm. Ja. Så att det man ska titta efter det är säkra ställen att gå i land med båtar. Det vill säga inte en udde som sticker rakt ut i en fjärd längst ut på udden. För där börjar det blåsa där så är det inblåst och du kan inte ta dig därifrån. Du ska kunna gå i båten och gå ur båten säkert. Så det är egentligen precis samma sak som hamnar idag. Ett bra hamnläge. Om man paddlar kajak i skärgården så vet man det där. Man letar efter de här fina ställena och går i land. Och så gärna då också med ytor där man kan sätta upp ett tält. Ha lite aktiviteter för sig. Och det ska gärna inte vara berg heller, utan det ska gärna vara lite grus, lite jord också. Här är perfekta förutsättningar. Om ni går och tittar så plockar ingenting. Men det ligger såna här vita flisor lite överallt här i backen.
Det var inte så att du hade lagt ut den tidigare?
Absolut, precis.
Nu ligger den där till nästa gång.
Ja, precis. Oh, nej, det här är äkta. Lite frågor.
Hur kan du se att det är en boplats precis här? Ja, på grund av flisorna kanske, men är det något mer?
Ja, det första egentligen som jag ser när jag håller på med sånt här och ute och letar, det är att jag ser att det är förutsättningarna i landskapet. Ja, och då är det den här lilla stranden man ser som har precis lagom sluttning också. Mm. Det får inte vara för brant. Nej. Då kan man inte gå land. Nej. Och är för flakt så blir det sumpigt. Och det ska vara lagom vinkel på den här sluttningen ner. Mm. Och sen så ska det vara skyddat då gärna. Och det här är extremt skyddat, så här behöver det nästan inte vara. Det här är liksom, om ni föreställer er, så det är en smal mynning till den här hamnen. Så det är liksom en lagun här inne. Och det är liksom, det är overkill. Det behöver inte vara riktigt så här fint jämnt, utan det är lite grann, deras syfte det var att ta sig runt i landskapet och försöka hitta, äta mycket säl. Ja, sjöfågelläge vad det kunde vara. Så att de behövde ibland platser som kanske låg med olika funktion. Och den här platsen, den känns som att den nästan är liksom lite grann familjeplats. För att här kan man, vi har faktiskt spekulerat här. Här är nästan så här, barnen skulle kunna leka på de här berghällarna där borta. När havet står här nere, det är liksom grunt vatten. Här kan man ha familjen och så ger man sig ut då 1,5 mil och jagar säl på några bergknallar. Så det här är som ett dagis lite grann. Men det är ytterst spekulativt. Ja. Så att det är, men här är en sån plats som man verkligen kan tänka sig det. Däremot är det slagen grönsten på den här platsen också. Och det är riktigt spännande för att det gjorde man yxor av. Så att man hade inte bara kvartsen, man gjorde även stenyxor. Och började komma vid den här tiden, ungefär 9000 år sedan. Och här har vi då lite flisor av grönsten, så att man har suttit och förmodligen gjort yxor här. Tillverkat yxor.
Och tappat en liten bit.
Ja.
Det finns ett ställe som heter Paradiset som ligger borta i Huddinge.
Yes.
Och där finns det en backe då uppe mot en sjö. Och där hittar man också stenålders flisor.
De är ännu äldre. Ja, jag har grävt där.
Du har grävt. Ja, men då litar vi på dig.
Precis. Det är ännu äldre. Och då kan jag berätta lite kort innan vi går. Att det här är inte riktigt det äldsta i Tyresö, utan det finns boplatser som är ännu äldre. Och de ligger på Telegrafberget faktiskt, ute på Breviksalvön. Och den högsta av de här, den är ungefär 75 meter över havet. Där vi står nu 55 meter, så 20 meter till. Och det innebär alltså att, som ni vet nu, den är alltså äldre. Den har legat vid stranden. Och den boplatsen har legat på en liten ö. Som är den sista ön i hela skärgården från Närkio ut. Man står på den lilla ön och tittar bakåt så ser man möjligen några kobbar. Men nästan åt alla håll så är det bara öppen horisont. Och sen är det liksom Estland åt andra hållet. Så det är den sista ön. Och där på den ön så var de i land för nästan 10 000 år sedan. Och jagade säl. Och där är även ett hus, eller en hyddkonstruktion vi har hittat i marken. Som är definitivt Tyresös första bostad. Så.
Visst renoveringsbehov.
Ja, precis.
Du, vad beror det landhöjningen på? Varför?
Ja, det är inlandsisen. Ja, precis.
Ja, den släpptes ut.
Ja, precis. Inlandsisen. Isen växer på, det blir kallt. Isen växer på, blir tjockare och tjockare, breder ut sig större och större. Och det gör att den pressar ner jordskorpan helt enkelt. Det som sker är under jordskorpan så är det den här magman, ni vet. Så flytande lava och sånt där som är liksom halvflytande massa. Den är ju elastisk och den går att pressa ut åt sidorna. Så tänk er vattensäng. Ni lägger i en vattensäng. Det som händer är att ni trycker ut vattnet åt sidorna. Och sen så att ni sjunker ner. Det är precis samma sak som sker då. Isen ligger här, pressar ner landet. Så att den här magman pressas ut åt sidorna. Och när isen sen då börjar smälta bort. Så att det här trycket minskar uppifrån. Då börjar den här magman strömma tillbaka in. Och fyller ut det som var tidigare. Så att det är egentligen rörelser i det här flytande materialet som vi ser. Själva den här jordskorpan ovanpå, den är ju egentligen styv och liksom, den är inte elastisk. Det är så man har tolkat det.
Mm. Men bara landar den här, alltså inte i södra delen av världen? Den var som, ingen is.
Nej, precis. Och den var mycket mindre i södra Sverige. Om vi kommer ner ungefär Blekinge så är det plus minus noll kan man säga. Sen så går vi norrut så ökar den ända upp till Höga kusten, Sundsvall där, Skuleskogens nationalpark. Där är den som störst då. Och, den är, och sen så minskar den sen norrut därifrån ytterligare. Så att vi kommer upp till Haparanda så är den kanske ungefär som här i Stockholmstrakten. Fortfarande idag då, ungefär drygt 4 mm per år landhöjning. Mm. Ska vi hoppa fram lite i tiden, men först måste vi gå en bit ner till utegymmet. Nu behöver vi inte tänka på landhöjningen och sånt där tjafs. För nu är vi framme i vikingatiden och då är havet nästan där det är idag. Så att nu är det, har Albysjön snörts av här, vi är ungefär för 1000 år sedan. Det är jättespännande saker som händer under den här perioden också. Här inne i hagen här så ligger
fåren.
Gravar. Ja. Precis. Och det är jättebra med fåren här för de gör att de betar ner fint så att såna här gravfält som det är här inne, de syns bättre och blir tydligare. Gräset blir kort och det blir som en golfbana nästan till slut. Och det är idealiskt för såna här gravfält för det, då ser man bättre. Och vad är det vi ser då? Alldeles bara några meter bort här ser ni en rejäl kulle som sticker upp till höger om eken där. Och det är en hög från vikingatiden. Och vad är en hög? Jo, det är en jordhög helt enkelt. Och under jordhögen, längst ner i botten, så ligger de kremerade resterna efter en människa. Så det är helt enkelt en grav. Man har byggt så här monumentalt så den ska synas ordentligt. Så det som har skett här är att först har man då haft begravningen och då har man byggt upp ett stort bål. Och så har man lagt människan på bålet och med gåvor och olika saker. Om det är en smed så kan det faktiskt vara smidesverktyg till exempel. Om det är en krigare så kanske faktiskt vapen. Och en vanlig bonde, andra saker. Kvinnorna får sina speciella föremål också. Och sen så sätter man eld på det här. Och det är ett väldigt skådespel också. Det är inte bara att tända eld. Det sjungs. Det är, man ska göra på ett visst sätt. Det är kanske någon som har någon speciell roll här. Det finns massor med konstiga saker som berättas om det här. Att man ska gå fackla när man tänder så ska man gå baklänges in mot bålet. Och så stå så här och tända. Massor med konstiga hus. Och det, allt det här gör man för att det ska gå rätt till. Och för att själen ska inte komma tillbaka och spöka för det första och vandra runt, utan man ska komma rätt. Man ska hitta den här säker hamn i dödsriket så att säga, på olika sätt. Och då har man också gravgåvorna, kan vara exempelvis häst och hund. Så att man slänger ner en hel hund till exempel, eller delar av en hund, eller delar av en häst. Och också ofta delar av en båt kan det vara i såna här gravar. Och hunden och hästen och båten, de hjälper själen att hitta över till dödsriket. Båten för själen över. Hunden, det är som en liten vägledare som man håller i handen. Och hästen rider man på då. Ja, hjälpa själen att komma rätt. Det här är ett gravfält då med ett antal gravar. Och vi ser en jättestor gravhög där fåren ligger där uppe. Det är en stor, riktigt ordentlig gravhög. Gravarna förändras. Nu snackar vi ungefär 500 efter Kristus. Före det är brandgravskick så att man kremerar. Men gravarna syns inte så här. Utan de är... Det är inga sådana här jordkullar, utan det är stensättningar som är nästan i ett skikt. Så att när det växer gräs och vegetation på så syns de inte. Och de ligger också på vissa platser bara. Och gårdarna verkar flytta runt i landskapet. Så det man gör när graven har brunnit ner, när bålet har brunnit ner, så går man in dit och gör lite så olika ritualer förmodligen. Och man samlar ihop, ofta samlar man ihop de stora benen. Man tar askan och benen från den döda personen och lägger dem i en liten gravurna, en liten keramikurna som man ställer i mitten. Och sen så bygger man, ovanpå alltihopa bygger man ett stort stenröse. Och sen bygger man vidare då med jord och stenar och sådär. Blandat jord och stenar kan det vara. Så att de är gravarna under äldre järnålder tidigare då, de är inte monumentala, de syns inte. Så att det är viktigt nu att det ska synas då. Varje person då får en grav. Och nu snackar vi om självägande personerna, alltså herr och fru bonde på gården. Och kanske några ytterligare personer får en sån här riktigt synlig grav så här. Och det är en person i varje grav. Ibland kan det vara två, det kan vara man och hustru ibland i en sån här grav också. Så att, och då är vi alltså framme i 600-talet kan vi säga. Och det som sker nu är ju en enorm organisation plötsligt som sker, ett skifte. Men det som händer kring år 500-600 efter Kristus, där man då ändrar på ägostrukturen i hela Mälardalen, hela Mellansverige, är att man plötsligt bestämmer var varje gård ska ligga. Och då, så att man delar in landskapet i helt nya tomter. Och där förmodligen varje tomt får rättvist mycket mark. Rättvist mycket skog, äng, åker och så vidare. Man skapar ett helt nytt ägosystem. Vid varje gård så ligger ett sånt här gravfält. På ett sätt, man privatiserar faktiskt landskapet. Och det man gör, att man gör det är för att det ska vara rättvist. Det är ett militärt system som skapas här nu och som är effektivare. Det fanns tidigare också, men nu gör man det ett snäpp till, liksom 2.0. Det är en naturlig utveckling. Det blir förmodligen hot utifrån. När romarriket faller sönder ungefär, vi kan säga 400 efter Kristus ungefär. Romarriket i Västeuropa ersätts av stater, germanska stater. Vi har exempelvis Frankerriket i Frankrike. Och sen har vi det tysk-romerska riket i nuvarande Tyskland. De här stora mäktiga riken som är liksom romarnas arvtagare. Men skillnaden är att de är germaner. De är alltså, talar germanska språk, samma som vi gör här i Sverige. Så de är liksom lite grann släkt med oss i Skandinavien. De här rikena, de blir kristna för det första. Och de är väldigt aggressiva norrut. Och de vill också sprida kristendomen norrut mot Skandinavien. Så att Skandinavien utsätts för ett hot vid den här tiden utifrån. Och då behöver man organisera sig effektivare också här i Skandinavien. Innan var det förmodligen hövdingadömen, massor med hövdingadömen. Man kunde gå samman ibland om det behövdes. Men det fanns inget riktigt uppbyggt system. Inget liksom värnpliktssystem. Och det sker någon gång från 600-talet och framåt. Vi vet inte exakt när. Men det man gör är att man delar in all mark i såna här ägor. Och sen ska varje gård eller ett antal gårdar ska rusta en krigare. Och det är precis samma system som vi har senare med båtsmanstorpen och soldattorpen egentligen. För då är det samma sak att gårdarna i socknen ska rusta antingen en båtsman som jobbar i flottan eller en soldat i armén.
Får jag bara säga att det går ett program nu på Tyresöradion med Göran Magnusson där han berättar om båtsmännen. Var de fanns och vad de gjorde och vad de rövade.
Ja.
Tack. Det stämmer med vad du säger.
Ja, precis. Precis.
Vi tittar nu på tavlan som beskriver krigsväsendet.
Den här krigaren har då, han har framförallt en åra faktiskt. För han är också roddare på ett krigsskepp. Vi vet inte exakt hur stora de här krigsskeppen var. Så det som står på den här skylten som vi har skrivit, jag och min kollega Roger. Det är lite, kan vara lite spekulativt. Och det är också svårt på en skylt att liksom diskutera och vara otydlig. Man vill gärna vara lite tydlig. Här har vi skepp som är 24 roddare på. Och den kallas för en snäcka. Det är alltså en vikingaskepp med 24 roddare. Och 24 roddare plus en styrman blir 25. Och har vi 4 gånger 25 så blir det 100. Då kan det vara så att de här större indelningarna, de heter hundare. Och ett hundare var en administrativ indelning. Vi tar lite frågor.
De gick med facklorna baklänges. Det finns väl inte något skrivet?
Det är en arab som har skrivit det. Trot eller ej. Nej, men så här var det. Vikingarna, skandinaverna framförallt från Sverige här hade ju ett stort system av handelsvägar bort genom Ryssland. Som byggdes upp under 600-800-talet faktiskt. Ända ner till Svarta havet och till Kaspiska havet. Och man grundade handelsstationer hela vägen här borta. Där Skandinavien tillsammans med de slaviska folken. Så att man åkte iväg med båtar österut. Och handlade med olika, bytte till sig olika varor. Man tog slavar och bytte till sig. smycken, ädelstenar, sidentyger från Asien och så här. Det var en väldig kommers där borta under många hundra år. Och som är egentligen väldigt viktig för vikingatiden här i Sverige. De kläder de hade här på sig, de som gick runt här i Alby för 1000 år sedan, hade sidentyger bortifrån Asien på sig. Och de hade ädelstenar från Asien. Och liksom, Birka var liksom en centralort i det här. Det var liksom en, kan man säga, den västliga terminalen på hela det här stora systemet. Då kommer vi till den här araben jag pratade om. För han var utsänd, nu vet inte jag exakt hur det var. Han var utsänd av kalifen i Bagdad för att åka norrut till Kaspiska havet. Men han har skrivit en reseskildring som handlar om hans resa upp. Och han reser på floden Volga. Och där träffar han några som han kallar för ruserna. Och de här ruserna, det är förmodligen helt enkelt skandinaver. Och det här är omkring 950. Det här är en berömd skildring, för han beskriver en rusisk hövdings begravning. Och det är ju en sån här hög de bygger. Och han beskriver i detalj hur den här begravningen går till. Olika ingående saker. Och en sån här detalj, det är just det här jag pratade om. Att en naken man står med den här facklan och går baklänges. Och tänder eld. Och står samt och tittar på församlingen. Så står jag här och så går jag bakåt och så tänder jag elden här.
Jag brukar vara naken också.
Ja, exakt. Precis. Och det här är en av de viktigaste skildringarna just av begravning från den här tiden. Annars så har vi ju de här isländska källorna som en del av er känner till. Det är så fantastiskt att ute i Atlanten på 1200-talet, 1300-talet så är det islänningar som bestämmer sig för att skriva ner saker som de minns om deras förfäder, om vikingatiden 200 år senare. Därför att på Island har man hållit traditionen levande på ett annat sätt. Och då är det bland annat Snorre Sturlason heter den farbror som är jätteviktig här. Han är en sån riktig hembygdsgalning. Han tänker att det börjar glömmas nu. De unga, håller bara på med sina iPads typ. Att någon måste skriva ner de här gamla grejerna. Så han sätter sig ner och plitar ner allt han vet. Så tack vare de här islänningarna som satt och skrev ner de här sakerna på 1200-talet så vet vi så mycket om vikingatiden här i Sverige, Skandinavien. Och det roliga är att man läser en sak som är skriven på Island där. Sen hittar vi det här i det arkeologiska materialet. Det kommer fram nya saker hela tiden. Varje år så hittas det grejer som bekräftar att det de skrev ner på Island. Inte att det är exakt sant, men att det är mycket i det som är faktiskt riktigt. Hade islänningarna struntat i det där så hade vi vetat mycket, mycket mindre om vikingatiden. Riket Sverige växer ju fram successivt och får sin fasta form ordentligt på 1500-talet med Gustav Vasa. Ja, vi går vidare.
Det gör vi. Nu står vi utanför det hus där Uddi Café låg förut.
Här uppe så ligger ett större gravfält än det vi tittade på tidigare. Och på den förra skylten så pratade vi om det här med en organisation. Hur man kan se de här nya typerna av gravfält som anläggs då under 600-talet och framåt. Med stora tydliga gravhögar. Hur man kan se dem som tecken på en starkare organisation. Så att man kan bli militärt starkare. Här är det lite mer generellt vi pratar om. Vad gravarna är för någonting. Så att, och med en liten bild, en liten akvarell som jag har gjort här. Med, där man ser hur det ska ha sett ut då, strax före själva kremeringen. Där vi har man har byggt upp bålet här och de kommer med en kvinna här som ska kremeras. Det är bara tre personer, inga begravningsgäster ännu. Men det var säkert stora spektakel det här. Och det kom folk från när och fjärran för att bevittna.
Men det var ingen kista då? Man la dem på bålet direkt?
Ja, det gjorde man. Precis. Det finns ju lite fynd, enstaka fynd, förhistoriska fynd i dalgången. Och en sån här grej är en malsten som har hittats. Och som är förhistorisk. Alltså en sten som man har haft, en platt sten som man har malt säd på. Och då har man en platt sten i botten. Och sen så har man en löpare som det kallas, som är en rund eller lite flat sten som man håller i handen och som man då krossar säden med och maler med. Och det är innan de här vevade handkvarnarna kommer. De kommer då under vikingatid, tror jag faktiskt. Men den här är ju en sån här typisk förhistorisk malsten. Det här uttrycket ättebacke, det är ju från historisk tid. Då kallar man såna här gravfält för ättebackar. Och det har att göra med då ett, det är ju släkten. För det var också så under medeltid, så var det viktigt, hade man ett sån här gravfält på sin gård, så kunde man hävda att där låg ens förfäder, och då hade man själv ägande rätt till marken. Det heter ju odal, att man äger sin mark. Så att, och det börjar redan under vikingatiden, det är det här att prata om, den här privatiseringen som sker under vikingatiden. Ja, det finns skålgropar här också, lite överallt. På den där lilla fina berghällen finns det också skålgropar.
Att vi inne i hästhagen.
Har antal platser nu nere i dalgången. Ofta är det såna här små fina hällar. Och den där har ju en trevlig form också. Det är som nästan som ett altare. Och nu ska vi hoppa fram i tiden till historisk tid. Och titta lite på vad som har hänt här i byn. Med byggnader och lite sånt längre fram i tiden. Så att vi ska sikta in oss på fasaden där borta. Och den skylten ni ser där som sitter i eget majestät där.
Den här ättebacken ligger alltså alldeles bakom det forna Udby Café, kan man säga.
Och nu är vi då framme vid lite avslutning här, och prästgården här borta ska vi prata lite kort om. Det är ju speciellt med Tyresö då. Tyresö, stora delar av kommunen har ju varit en socken, det vill säga en församling. Och om man tittar exempelvis på Österhaninge församling, så är den, består av massa olika gårdar, och många gårdarna är självägande, har varit och sådär. Men i Tyresö så kan man nästan säga att det mesta har legat under ett och samma slott, ett och samma gods. Och det är det här att det är helt enkelt Tyresö slott. Och som man brukar kalla för Tyresö godset när man kommer ner i medeltid. Och det bildas någonstans under tidig medeltid, kanske 1200-talet. Och det är känt första gången i skrift från 1300-talet. Så från 1300 någonstans och framåt så vet man alla ägarna av Tyresö slott. Från början så hörde det till Österhaninge församling faktiskt. Som var en enorm församling med väldigt mycket mark och jättemycket öar ute i skärgården också. Och det var ju rätt så bökigt, för att människorna här i Tyresö, för att de skulle ta sig till kyrkan, så alltså gå och rida härifrån hela vägen ner till Österhaninge kyrka på den tiden, det var liksom inget lätt. Så att det var rätt opraktiskt. Då på 1600-talet, då tycker man att nu har vi så mycket befolkning här och det går så bra, så nu måste vi ha en egen socken, en egen församling som man bildar då. Och då ska man ha en prästgård någonstans, prästen ska bo någonstans. Och då är det den här platsen som man väljer. Så att det här avsätts som en prästgård på 1600-talet. Och det är tre byggnader som har funnits här. Den vi ser här, det är den tredje. Och som är från början av 1800-talet. Och den första, och de två första här byggnaderna, det var enplans. Eller man kan säga en och en halvplans. Med en bottenvåning och sen så en liten vind uppe på. Men den här sista som byggdes då 1800-talets början här, den är då två våningar. Ja, samtidigt ja, precis. Och det är lite ovanligt att prästgården ligger så här långt ifrån kyrkan. Men det kan vara så att man inte vill avsätta mark där nere, man hade behövt ta mark i anspråk kanske. En sista grej, Alby då, det kan vad det betyder. Och jag är övertygad om att det har med det gamla germanska ordet als att göra, som betyder helig. Det är egentligen samma ord som helig. Så att det är den heliga byn, så att säga. Och då tänker man direkt, och då prästgården hamnar här på 1600-talet. Har det någonting att göra med det? Kanske inte, lite långsökt. Men däremot så, de här skålgroparna, om ni så tittar nu. Den bergknallen ni ser där borta, det är den stora skålgropfällen.
Utåt Albysjön till.
De dominerar hela landskapet i mitten av dalgången. Så syns från alla håll. Alby, den heliga byn. Så är det så? Var det här en liten kanske kultplats eller en liten central samlingsplats under förhistorisk tid? Jag vet. Bara lite spekulationer. Ja, det gör det ju. Ja, precis. Och det är typiskt med såna här, man kallar för sakrala ortnamn. Det vill säga ortnamn som har att göra med religion och med kult att göra. De upprepas, de finns, de är vanliga så att säga. De finns över hela landskapet. Och titta, om ni sitter och tittar på en karta, var som helst här i Mälardalen, så kommer ni se att ni kommer se massor med namn som anspelar på gamla gudar, asagudar, olika sådana här saker. Det är fullproppat, hela landskapet. Ja. Ja, då tackar jag för mig.
Ja, tack. Mattias, vem är du?
Jag är arkeolog och konstnär. Och jag har bott nästan hela mitt liv i Haninge. Uh-huh. Så att bor i norra delen av kommunen. Uh-huh. I höjden. Som är liksom i...
Jaha, det är nästan Tyresö.
Ja, vår tomt gränsar till Tyresö faktiskt.
Och vi var ett litet gäng med Göran Magnusson för 14 dagar sedan och tittade på Flogmossedal.
Jaha, oj, då hade jag...
Vet var det ligger?
Gud, ja, då hade jag gärna varit med.
Och flogmossen också,
skador. Jag hittade lite ben där för ett tag sedan. Jag la kvar det faktiskt, men man får plocka in det. Var det någon svinben eller någonting?
Vad livnär du dig på?
Jag har en egen firma och jobbar med bland annat arkeologi. Små arkeologiska undersökningar.
Skriver du rapporter, böcker?
Gräver och skriver.
Och ritar och målar.
Ja, det är en annan sida av min verksamhet.
Jo, men om det du hittar.
Ja, det kan man säga. Ja. Precis.
Det är Mattias som har gjort alla de här fina nya skyltarna som sitter lite här och var runt Alby och Udby.
Sen har vi jobbat också med informationsmaterial, alltså skyltar och foldrar till länsstyrelser och kommuner. Så, och där är det ju mycket att försöka göra populärvetenskapligt och skriva om olika saker. Både om kulturhistoria och även natur. Typiska, berätta om naturreservat och vad man kan se och sådär. Försöka göra levande.
Gör du fortfarande fynd?
Oh ja, och det tar aldrig slut. Det är ju egentligen rätt lite som är hittat. Inte kanske sådana här gravfält som vi står och tittar på här.
Ja.
De känner man till en merpart. Mm. Men när det gäller exempelvis de här stenåldersboplatserna vi hittar här uppe, så har man bara hittat en bråkdel av det som finns. Vi vet att det finns mycket mer.
Ja. Du hade en hemsida också.
Ja, Husbacken.
Husbacken.
Husbacken.se.
Husbacken.se.
Vi bodde på ett ställe som heter Husbacken en gång i tiden. För borta i Västmanland.
Stort tack, Mattias. Det var väldigt kul att träffa dig och höra dig berätta. För jag har hört så mycket talas om dig. Så nu ska ännu fler få höra dig i Tyresö Radio.
Roligt.
Ja, tack ska du ha.
Tack. Hej.
Du har hört arkeologen, konstnären och musikern Mattias Pettersson berätta om arkeologiska fynd nära Udby Alby på Radio Tyresö 91,4. Mitt namn är Gunnel Agrell Lundgren. Hej då!